Innan Osama bin Laden dödades av en amerikansk elitstyrka, Navy SEAL, så hade de tränat i minst en månad i en kopia av hans hus. Det var ju två höga murar utanför, och de hade tränat på hur de skulle ta sig in. Det var 30-40-tal soldater. Var det 4 helikoptrar, tror jag, som de flög in med. Och operationen gick ju på, var det 40 minuter eller någonting. Så var de klara. Och Geronimo var död. EKIA, Enemy Killed in Action, sa de. Den här styrkan då, Navy SEAL, en riktig elitstyrka. Det här är de tuffaste killarna. För jag tror det är mest killar som är med där. Inom amerikanska flottan. Och de tränade i minst en månad. För att när de väl var på plats där han bodde, då behövde de veta vad de skulle göra. De visste vad som väntade, för när det verkligen gällde kunde de inte tveka. Då behövde de vara förberedda. Och i den här elitstyrkan Navy SEAL, ett par tusen soldater, så finns det en grupp som är eliternas elit. Och det var de som gjorde den här operationen. De kallas ofta Team 6. De väljs ut och får extra hård träning. Den här Navy SEAL-träningen, den är 18 månader. Och är oerhört tuff. Alltså det kräver otroligt mycket av dig rent fysiskt. Ändå är den väldigt populär. Många söker, men väldigt få blir antagna. Och även när du väl har blivit antagen så fortsätter det med stenhård träning. Du tjänstgör kanske 5-10 år. Sen så har du gjort ditt. Och så är det andra som tar över. Varje dag har du fysisk träning. Du springer eller du styrketränar. Du tränar dykning, skytte. Du tränar simning, fallskärmshoppning och så vidare. Allt för att vara beredd och kunna göra ditt yttersta när det verkligen gäller. De är ofta ute då någonstans utomlands ett halvår, och sen så är de hemma ett år, tror jag, på någon av förbandets baser i USA. Och när de är på baserna så lever de nog liksom ett hyfsat normalt liv. De är där, de har familjen nära, och de kanske går 8-5 eller någonting, och sen så kan de vara hemma och ta hand om familjen. Men det är stenhård träning som gäller hela tiden, och att vara beredd. Ett och ett halvt år ungefär efter jag hade tagit studenten, så var jag ute som brandman. Jag gjorde vapenfri tjänst, alltså det man gör, kan göra istället för lumpen, eller kunde. Nu gör man inte lumpen längre, nu gör man inte militärtjänstgöring. Jag gjorde vapenfri tjänst. Team 6, inte precis. Det här var väldigt, väldigt mild träning. Men i alla fall, vi hade först en grundutbildning, och sen så var vi på en brandstation, och jag var i Värnamo på räddningsstationen där. Och när man är brandman så är det ju larmen som gäller. Det är därför man är brandman. När larmet går och man ska på utryckning, det är då det gäller. Sen kan du gå och såsa på brandstationen, och de lagar ofta gott käk på helgen och fläskfilé och grejer sådär. Men det är inte därför man blir brandman. Det är för att när det verkligen gäller, då är man där för att kunna rädda liv. Det kan handla om någon som har fastnat in i ett hus som brinner, och du måste gå in där, kunna släcka branden så du kan ta dig fram och få med den här personen ut. Och då vill det till att du kan göra ditt bästa. Det är därför du måste gå en utbildning, därför du hela tiden måste träna. Varje dag hade vi någon form av fysisk träning när jag var på brandstationen. Och jag tror i princip varje dag hade man också någon typ av övning. Man tränar rökdykning eller någonting annat. Man såg till att all utrustning var komplett, man rullade slangar och tvättade, och man såg till att grejerna funkar som de sa. För när det verkligen gäller, då måste det funka. Man måste ha bra kondition. Man måste kunna andas i de här syrgastuberna under en ganska lång period. Och det här kräver träning. Och vet man inte hur man ska göra, så är ju risken att liv går förlorad. Vi har ju alla en vardag. Och det är där vi lever liksom större delen av våra liv. Det är vardag, det rullar på, vi går till jobbet eller skolan eller tar hand om familjen. Och det är liksom, det fortsätter dag efter dag, och dagarna går in i varandra. Sen så ibland så kommer det tuffare tider. Och då visar det sig ibland hur vi har levt i vardagen. Klarar vi då av de här tuffare tiderna. När det så att säga verkligen gäller, när vi prövas. När saker och ting ställs på sin spets. För att klara av vardagen. Ja, ibland är det tufft, men ofta så går det ganska bra. Men när vi prövas, när någonting händer, det är då det verkligen märks vad som finns i oss och hur vi har levt i vardagen. Hur hanterar vi det? Och jag tänker också i vardagen, de flesta av oss, jag är väl ett av undantagen, lever vi i miljöer där, där majoriteten inte är troende. Alltså vi lever i ett väldigt sekulärt land. Det finns delar av Sverige där det är många kristna, men Stockholm är inte en sån plats. Och där prövas också våran tro. Och frågan är, hur lever vi i vardagen som kristna? Och hur lever vi bland människor som inte tror? Vad ska vi tänka på? Vad är viktigt att göra? Och de här två sista kapitlerna tycker jag kan lära oss en del av det. De sista kapitlerna är apostlagärningarna som vi nu håller på att gå igenom. Så vi ska läsa några avsnitt. Och jag har faktiskt valt ut några. Vi ska inte läsa hela. Men jag har valt att fokusera på några saker i apostlagärningarna kapitel 27 och 28. Det handlar om Paulus. Han är faktiskt fånge. Han är på väg till Rom där han ska ställas inför kejsaren. På grund av att judiska ledare har anklagat honom. För det ena och det andra. Och han är på väg till Rom. Och är med om en hel del på vägen. Då vill jag först läsa från vers 18 till 26. Här är de ute på en båt. De är 267 personer, det är nog mest bara män, många fångar, lite soldater och sjömän. Och det blåser upp till storm. Så jag läste från kapitel 27 och vers 18. Då vi var hårt ansatta av stormen började de dagen därpå kasta lasten över bord. Och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning över bord. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn. Och stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. De hade nu inte ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt ibland och sa: ni män borde ha lytt mitt råd att inte lägga ut från Kreta. Och så undvik denna skada och denna och förlust. Och nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inte en enda av er ska missa livet. Bara fartyget ska vara under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig i natt och han sa: frukta inte Paulus, du ska stå inför kejsaren och se, alla de som seglar med dig har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod ni män, till den tilltron har jag till Gud att det blir som han har sagt mig. Men vi måste kastas upp på en ö. Sen så hoppar vi fram lite till vers 33 och fortsätter där. Just innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. Han sa: i 14 dagar har ni nu väntat och varit utan mat och inte ätit något. Därför uppmanar jag er att äta. Det behöver ni för att bli räddade, för ingen av er ska förlora så mycket som ett hårstrå på sitt huvud. När han hade sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla och bröt det och började äta. Då fick de alla nytt mod och tog sig mat också dem. Vi var allt som allt 276 personer ombord. Efter att ha ätit sig mätta lättade de skeppet genom att kasta vetelasten i sjön. Ja, och sen så driver de in i land. Och alla räddades. Och så läser vi i kapitel 28 vers 1-3. Sedan vi hade blivit räddade fick vi veta att ön hette Melite, eller Malta, säger en del. De infödda visade oss en ovanligt stor vänlighet. De tände en eld och tog hand om oss alla eftersom det började regna och var kallt. Paulus hade just samlat ett fång kvistar och lagt på elden. Då kom en huggorm, kom ut på grund av hettan och högg sig fast i hans hand. När de infödda såg ormen hänga fast vid hans hand sa de till varandra: den där mannen är utan tvekan en mördare som rättvisans gudinna inte låter leva, även om han har räddats från havet. Men Paulus skakade av sig ormen i elden och tog ingen skada. De väntade nu på att han skulle svullna upp eller plötsligt falla död ner. Sedan de väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom, ändrade de sig och sa att han var en gud. Ja. Några avsnitt jag har plockat ut här för att jag vill säga någonting om det här. Det här är faktiskt en väldigt levande skildring som vi läser om den här stormen. Och det är så att Lukas som skrev apostlagärningarna är med på resan. Han berättar hela tiden om vi. Och det är också en till man, Aristarchus, som är med, Paulus. Och Paulus, han hade länge velat komma till Rom. Han har redan skrivit ett brev till församlingen i Rom, alltså Romarbrevet. Och där säger han att jag vill gärna besöka er på min resa till Spanien. Det var hans mål att stanna till i Rom på vägen. Det fanns alltså en församling, det fanns kristna i Rom. Och Rom på den här tiden var ju, kan man säga, världens centrum. Det här var den största staden och maktens centrum i den för dem kända delen av världen, Medelhavsområdet. Och det är inte konstigt att Paulus gärna vill besöka Rom. Och här är han nu bland nästan 300 andra män på den här båten. Och de är tillsammans i flera månader. Vi kan förutsätta att de flesta andra, de är inte troende. Och de hade det riktigt tufft. Alltså det var stormar. De är på väg att dö. De äter inte mat. De ser inte solen. Och skeppet driver vind för våg. Och hur agerar man? Vad gör man i sådana här situationer? För några år sedan, och kanske till viss del fortfarande, var sådana här dokusåpor populära som Robinson. Där de ska liksom leka på något sätt att de är på en öde ö. De ska få klara sig själva. De får bygga upp sina skjul. De får kanske bara vissa få redskap. Och de får hitta mat och de ska klara tävlingar. Får se, vad klarar en människa av under en pressad situation? Och man märker ju då efter ett tag vad som finns inne i en människa och hur man reagerar. En del tappar direkt tålamodet, blir arga, tappar humöret. Andra ger upp och blir likgiltiga och vill bara dra sig undan. En del flyr och blir rädda. Andra bara gnäller. Så finns det en del som faktiskt växer i såna här situationer. Som går in och tar någon slags ledarskap. Eller kan åtminstone uppmuntra de här som är på väg att tippa upp. Och det ser vi Paulus göra här. Och det jag tror att vi kan lära oss här, att en sån person som vi ser Paulus blir i det här sammanhanget, det blir man inte i den situationen det blir tufft. I det tillfället det blir tufft. Utan det blir man. En sån person blir man, eller kan man vara. Därför att man har förberett sig, därför att man är på något sätt redan en sån person. Det finns redan i en. Att man gör det rätta, att man kan uppmuntra, att man inte låter sig brytas ner av svåra omständigheter och så vidare. Och jag tycker det är otroligt att se hur Paulus agerar. Alltså han är en bland flera, ett par hundra fångar. Och det är säkert ganska tuffa killar, det är kriminella. Det är säkert en ganska hård attityd. Och det är soldaterna som är tagligen väldigt tuffa tillbaka. När de höll på att driva i land där, så var de rädda att fångarna skulle fly. Och då är soldaterna beredda att döda dem direkt. För att annars om soldaterna, eller fångarna skulle fly, skulle soldaterna stå ansvariga. Alltså det här är tuffa killar. Och hur står man ut? Vad gör man i en sån här omgivning? Ja, vi ser ju inte exakt här vad Paulus gör, hur han reagerar på alla situationer, vad han gör när ingen ser. Men jag tror vi kan vara ganska säkra på, utifrån vad vi läser om Paulus i övrigt, att han ber. Han skriver ofta i sina brev att jag ber ständigt för det. Jag tror att han håller relationen med Gud levande. Jag tror att han som är en skriftlärd har läst Gamla testamentet då, sin bibel sedan han var liten. Han citerar skrifterna för sig själv. Han har memorerat det här. Han kan läsa psalmerna. David var ofta i tuffa situationer och ber till Gud. Och det blir en hjälp. Han kanske samtalar med Lukas och Aristarkus och de bollar olika situationer mellan varandra. Och jag tror att han hittar hjälp i det här. Det står inte uttryckligen, men jag tror vi kan vara ganska säkra på det. Därför att sen när den här stormen kommer, och det här kan man också tänka lite symboliskt, havet och stormen står ofta i Bibeln och Gamla Testamentet för kaos, för onda makter som man har att kämpa mot på något sätt. Och när det kommer, det här kaoset och stormen, då kan Paulus träda fram inför de andra och liksom gjuta mot och uppmuntra dem. Därför att han blir inte nedbruten. Många av de andra blir rädda, de vill fly, de kanske börjar bråka med varandra. Men Paulus, han kan ta initiativ där. Han vet vem Gud är. Han vet vad Gud kan göra. Och han har fått besök av en ängel som hade talat till honom. Och därför kunde han säga så här: den tilltro har jag till Gud, att det blir som han har sagt mig. Alltså att han hade, han såg inte bara med mänskliga ögon på den situationen, utan han hade liksom tagit det här till Gud. Gud, hur ska jag se på det här? Gud, vad kan du göra i det här nu? Så att när den här situationen kommer, ja, men då vet han inte bara vad han ser med egen erfarenhet. För han var förvisso erfaren från sjöresor. Men han kan se också utifrån att Gud har sagt något till honom. Vi ska inte dö. Visst, vi kommer kastas upp på en ö. Det här skeppet kommer gå förlorat. Men vi kommer klara oss. Och så kan han uppmuntra dem utifrån det. För han visar att ingen storm i världen kan hindra Gud att göra det han vill. Och jag tror att något slags förtroende får de här för Paulus. De här andra männen, soldaterna, officeren och fångarna. Därför att lite senare så är sjömännen beredda att överge skeppet. De vill hoppa i som någon slags livräddningsbåt och fly undan. Och då säger Paulus, om de här ger sig iväg så kommer det gå illa för oss alla. Och så hindrar soldaterna dem att ta den här lilla båten och dra iväg. Och de klarar sig. Så de litade på honom. Därför att han har visat att han gick för, han höll för vad han sa. Det han sa höll och lita på. Så kommer de i land. Och jag tycker det också är intressant att se Paulus. De blir vänligt mottagna och de gör upp en eld. Och så står det att Paulus hade just samlat ett fång kvistar och lagt på elden. Det är en väldigt liten handling, men det säger någonting om vem Paulus är, om hans karaktär. Alltså Paulus var ju en skriftlärd. Han var ju otroligt välutbildad, en teolog. Han var ju romersk medborgare, så han hade ganska privilegierad ställning. Han hade visat sig att han var en ledare på skeppet. Officeren och besättningen har fått förtroende för honom. Och ändå går han och fångar ihop, samlar ihop kvistar till elden. Alltså det som var egentligen en tjänares uppgift. Som de här fångarna eller soldaterna kunde göra. Men han är inte för liten. Jag menar, han är inte för stor för att göra en liten uppgift. Utan han visar att han är med och tjänar. Han gör det som behövs göras. Det säger någonting om den karaktär Paulus hade. Och det var ingenting han bestämde sig för i den stunden, utan det här fanns i hans karaktär. Det var sån han var. Och till slut så når Paulus till Rom. Och han får ganska stor frihet där. Han väntar på rättegången. Men han får ta emot besök och det kommer många och han talar till dem och undervisar dem. Och folk kommer till tro, som vi har sett genom hela apostlagärningarna, att människor börjar tro på Jesus. Och så slutar det helt tvärt. Apostlagärningarna. Vi vet inte från apostlagärningarna hur det gick för Paulus. Antagligen så blev han fri. Alltså att han kanske blev ställd inför detta men blev frikänd. Eller så gick det mer än 2 år och så att säga fallet preskriberades. Alltså det togs aldrig upp. Att det gått för lång tid. Jag vet att han skriver ytterligare några brev efter att han har suttit i fångenskapen i Rom. Och här brukar många tala utifrån att det är en poäng att apostlarna slutar så tvärt. Det, det är vi som är fortsättningen. Alltså det fortsätter hela tiden apostlagärningarna. Det de började göra, det som Jesus hade gjort, det fortsatte lärjungarna göra. Och det ska vi fortsätta med. De gärningar Jesus hade gjort. Men det är inte min poäng idag. Utan det jag tänkte säga någonting om utifrån det vi har läst och jag har berättat här. Att vi ser Paulus i ett sammanhang som han inte brukar vara. Alltså ett helt sekulärt sammanhang. Han rörde sig ofta bland judarna, synagogerna och sen mer och mer bland hedningarna. Men här är han under en situation som han inte själv har valt. På en båt under flera månader. Under en tuff resa, tuffa situationer. Och jag tänkte bara säga några saker för att vi kan ta med oss, vi kan lära oss, hur vi kan förbereda oss för att klara tuffa situationer. Jag tror att Paulus hade aldrig kunnat göra det här han gjorde och klara det här på det här sättet om det inte var så att han hade levt ett liv i relation med Gud, ett liv där han litar på Gud och också vågar lita Gud. Att man får inte sån här ingång i människors liv om det inte finns någonting innan. Alltså stora ledare som vi ser upp till och beundrar, som Nelson Mandela till exempel. Man blir inte en sån ledare över en natt. Det byggs upp en karaktär. Erfarenhet läggs till erfarenhet. Det beror på hur man möter omständigheter. Och det här ser människor. Och man ser upp till någonting att här finns någonting. Här finns någon som har någonting att ge. Som inte styrs av opinionsmätningar. Utan som har några värderingar. En karaktär. Principer som håller och står pall även i tuffa stunder. För vi ser när vi har läst apostlagärningarna vad Paulus har gått igenom. Ja, men dels hans utbildning. Han kunde sin bibel. Allt han mötte. Hur han levde under nästan konstant motstånd men ändå klarade ut det. Hur han har lärt sig lyssna till Gud. Där Gud ledde honom. Alltså det räcker inte att börja när vi kommer i en tuff situation att då försöka be Gud om hjälp. Utan om vi lever ett liv i relation med Gud. Där vi läser hans ord. Där vi försöker förstå vad Gud vill. Och lyssna till hans maningar. Då tror jag också att chansen ökar att vi gör det i de tuffa stunderna. Vi har många sådana här exempel i Bibeln. Vi har Josef i Gamla Testamentet. Som blir född som slav till Egyptens land. Och hamnar först som slav och... Det går väldigt bra för honom. Vi behöver gå inte in på hela historien. Men han blir sen kastad i fängelse. För att han. De tror att han har försökt. Bedra Potifars hustru. Så hamnar han i fängelse. Och där visar sig vilken karaktär han har. Han tål att lita på. Han håller sitt ord. Han är trogen. Han tjänar. Och därför får han. Liksom, på något sätt en lite mer upphöjd position i fängelset. Mer förtroende. Och så vidare. Och till slut så visar det sig att han blir faraos närmaste man i hela Egypten. Och får ett enormt inflytande. Det får man inte över natt. Ja, att i varje situation han hamnar så litar han på Gud. Så visar han sig vara trogen Gud. Han levde efter sina principer. Han tjänade och så vidare. Vi har Daniel också i Gamla Testamentet som blir förd till Babylon. Och... Där lever de ett enormt tryck att bli som babylonierna. Alltså att lämna sin egen kultur, tradition och tro och istället bli som en babylonier. Och där ser vi också hur Daniel, han höll fast vid sin tro. Han bad 3 gånger om dagen. Även när de kommer ut en lag att de ska tillbe kejsaren så fortsätter han att be till sin Gud, troget. Och han får betala ett pris för det. Men det visar sig att hans tro håller. Därför att han hade byggt en sån stadig grund. Vi har Ester, också i Gamla Testamentet, som hamnar i kungens hov. Och så kommer en kritisk situation för det judiska folket. Och då kommer det väl en kusin Mordokaj som kommer till sin kusin Ester och säger: nu är det dags för dig att träda fram inför kungen och be om hjälp. Och så säger Mordecai: det är kanske just för en tid som denna som du har nått kunglig värdighet. Alltså just för den här situationen som du har hamnat här. Men det krävde mod. Hon visste att om hon går inför kungen liksom utan att han har kallat på henne, så kan hon bli dödad. Det är med fara för sitt liv hon träder fram. Men Gud är god och med henne. Och det judiska folket sparas. De får leva istället för att utrotas som de var hotade till. Alltså, här har vi flera exempel på människor som tjänar Gud, som är trogna i de sammanhang där de är. I vardagen, i helt sekulära eller icke-troende sammanhang. Och Gud välsignar det och använder dem, därför att de har en sån karaktär och en sån grund i sina liv att de står pall tuffa tider och tryck. Så det här är en utmaning till oss, att där vi lever, att alltid vara trogna Gud, att göra det vi vet är rätt, att inte fuska eller ta genvägar, att heller inte bara vara likgiltiga och slöa och tänka att nej, men när det blir tufft då börjar jag be, eller då börjar jag tro att jag ska följa Bibeln, utan att vara trogen i det lilla. Jesus talar om det, att trogen i det lilla, i det vi har, att leva i ljuset, alltså leva ett liv som tål prövningar, som tål en granskning. När man blir politiker, och det här är ju ännu mycket värre i USA, men det finns ju i Sverige också, det vill till att man har rent mjöl i påsen, annars kanske man inte blir så långvarig. Det märkte vi när borgerliga blev borgerlig igen 2006 och tv-licensen, licensavgifterna, var det stora samtalsämnet för några ministrar som fick gå. Deras liv tålde inte riktigt den här prövningen. Jag tycker att det är en liten bagatell. Men i Guds rike så är de här små sakerna viktiga. Att göra rätt. Att vara trogen. Att vara tjänare. Att inte bara söka sitt eget bästa. Paulus använde den kunskap han hade, den erfarenhet han hade, för andras bästa. Att han var en erfaren sjöman, får man inte sjöman, men han hade varit mycket på sjön. Där heter de erfarenheter. Han var van vid att vara ledare. Och det här använde Gud. Och oavsett vad vi har för kunskap och erfarenhet, så tror jag att vi ska vara beredda att använda det för andras bästa. Att inte bara tänka på våra egna förmåner. Att om någon ber oss om hjälp, vara beredda att hjälpa. Alltså har vi ett generöst hjärta, så kommer Gud att försigna det och ge oss tillbaka. Och att inte vara rädd för att göra också de här små sysslorna, som Paulus, som plockade ihop kvistar. Han kunde ha ställt sig och tittat på. Men han var med och gjorde de här enkla sysslorna. Det är en del av att bygga en god karaktär. Vi ska också vara beredda att ingjuta hopp och mod. Alltså, vi har ju ett hopp som inte är beroende av vad som händer i den här världen. Vi har något som är starkare, även om riken vacklar. Det är krig, det är oroligt. Så har vi ett hopp som är starkare. Den här världen, vet vi, kommer förgås. Allt det här vi kan ta på, det är inte något som har evighetsvärde. Men vår tro på Gud, den är starkare än så. Och därför kan vi ge människor hopp. Virginia började med att prata om att vara tacksam. Alltså det är gott att vara med en människa som är tacksam. En människa som är hopp, som kan se positivt på omgivningen. Det är väldigt tråkigt att dras med i gnäll och klagomål. De blir hela tillvaron nästan förpestad. Tänk att vi kan vara tacksamma, positiva och ge människor hopp. För det behövs verkligen. Och jag tror också att vi behöver se till att ha andra troende nära oss. Alltså Paulus, han hade med sig två, Aristarchus och Lukas. Och jag tror att det var en styrka. Det är också någonting som gör att man kan stå pall. Om man lever helt själv och isolerad från andra kristna, så är risken stor att man inte klarar av de tuffa tiderna. Har jag människor omkring mig, så har jag ett sånt stöd. Vi har ju i sig smågrupper eller hemgrupper som träffas under veckan. Det här är ju liksom vårt stora vårt stora sammanhang. Men i en smågrupp, där är vi en 5-10 personer som möts regelbundet för att be tillsammans, för att läsa Bibeln och dela livet med varandra. Och det är en oerhört styrka som vi behöver. Sen ser vi också hur Paulus vågar stå upp och bekänna sin tro. Och det är inte heller, eller det är sällan någonting som bara kommer när det väl gäller. Han var van att förklara sin tro. Han var ju en erfaren lärare, förvisso. Men jag tror för oss alla att om vi är beredda att också i kanske små vardagliga situationer kunna säga någonting om Gud när det blir ett tillfälle. Vi ser på Paulus att han verkar inte bränna allt krut på en gång och börja predika det första han gör. Men när det ges tillfällen så säger han om att ja, jag har tilltro till Gud. En ängel från Gud kom till mig. Eller han, när de ska äta så då ber han för maten. Han tackar Gud för brödet. Så det här är ett sätt, tror jag, att även i enkla situationer våga bekänna, våga säga att men jag tror på Gud. Eller om någon är i svår situation, men man kan vara så här, men jag kan be för dig. Gud kan hjälpa. För då om man väl blir satt på prov, om ens tro blir satt på prov i en tuff situation, då tror jag att då kan man bestå det provet. Om vi aldrig vågar säga någonting om vår tro, risken är stor att vi också tiger när det väl gäller. Jag vill avsluta med att läsa ett annat bibelord från Efesierbrevet kapitel 6. Det är ett sånt brev som Paulus skrev när han var i fångenskap i Rom. Så det här brevet till församlingen i Efesos, i nuvarande Turkiet, det skrev han när han var i Rom och var i fångenskap. Och då har han med sig alla de här erfarenheterna. Och så säger han så här, i läser från vers 10. Till sist, bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå mot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå mot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Alltså Paulus säger, var förberedda, var rustade. Alltså han använder rustningen som en symbol för att vara redo. Han nämner att, ja men, hålla tron levande. Ni ska ha frälsningens hjälm, alltså veta vad Gud har gjort. Och så vidare, han räknar upp ett antal. Därför att då kan vi stå emot på den onda dagen, alltså på den dagen när det gäller, när det verkligen är strid i fronten. Och då kan ni behålla fältet sedan ni har fullgjort allt. Alltså om ni är rustade och förberedda när det verkligen gäller, ja, då kan ni stå pall. Då behöver ni inte bli nedslagna eller besegrade. Utan då kan ni behålla fältet sedan ni har fullgjort allt. Då klarar ni av den tuffa prövningen. Alltså det är viktigt hur vi lever våra liv i vardagen. Därför att det där grunden läggs. Det som sen prövas, det grundläggs i vardagen. Och så länge det mesta bara rullar på, ja men då är det inte så svårt. Då klarar vi oss ganska bra. Men det är ändå då vi ska lägga en god grund. Det kan vara lätt att bli bekväm, liksom tagga ner eller sänka ribban på det mesta som har med livet med Gud att göra. Men också i de här små situationerna, vardagen, så ska vi göra vad vi kan. För att ha goda vanor i livet med Gud, i att göra det rätta, att vara ärlig, i att tjäna, söka andra människors bästa och så vidare. För då när vi prövar det, så kan det vara som att det här sitter i ryggmärgen. Och då behöver vi inte göra något svårt val då, därför att vi har redan valt. En fråga jag bara skickar med till slut här. Vem är du när ingen ser dig? När du inte har strålkastarljuset på dig, när ingen ser dig, vem är du då? Där ser vi våran karaktär. Och vår utmaning är att leva ett sånt liv som klarar tuffa omständigheter, som kan bestå provet. Vi kan be tillsammans. Ja, tack Gud för att du är med oss. Du har inte sänt oss ensamma. Du har inte ställt oss ensamma på den här jorden. Du överger oss inte när tuffa tider kommer, utan du är med oss. Jag tackar dig att vi får det med, att du är god. Du har sagt att för den som älskar dig samverkar alltid det bästa. Kanske inte alltid på det sätt vi har tänkt. Men du Gud är med oss och du vill hjälpa oss. Hjälp oss Gud att i vardagen och de här dagarna där bara rullar på, att då lägga en god grund. Att då göra det som är rätt. Att då söka dig. Söka att lära känna dig. Vad du vill. Vad Bibeln betyder. Den kristna gemenskapen är värd. Så att när vi verkligen prövas, när vi möter tuffa tider i livet, att vi då kan stå pall, att vi då kan klara igenom dem med din hjälp. Jag ber särskilt nu Gud om det är någon här idag som är i en tuff situation där livet prövas, där tron prövas, så ber att du ska vara med den personen. Så ber att du ska ge kraft, du ska mod att inte ge upp, tro att hålla fast vid dig. I Jesu namn. Amen.